Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldor rörelse.
Ur det krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Med mig Miran Andersson.
Och med mig, producent Kalle.
Nybliven far.
Nybliven far.
Ja, han är pappa sånt nu.
Ja.
Vi sitter här i studion och har lite olika saker vi ska prata om. Vi har ju fått ganska mycket påtryckningar om att göra olika extrainsatta avsnitt.
Det är väldigt otacksamt att göra extrainsatta avsnitt just nu, känns det som. Det känns som att ni har slutat med det för att det är otacksamt. Att det är så, allt man säger kommer inte spela någon som helst roll. Allt vänder även på en femma liksom.
Ah, du tänker att det är därför? Jag tänker att det är för att jag har varit hängig i 2 veckor.
Men du är väl hängig för att världsläget är så tjorvigt?
Det har direkt påverkat min förkylning som jag kämpat, min mansförkylning som jag tampas med just nu. Nej, men jag tänker att vi absolut hade kunnat göra extra insatt avsnitt. Det är väl lite att jag tänker att det lite för min del är att vi står i valet att faktiskt göra det och göra det liksom som vi har gjort det tidigare. Men att jag börjar bli lite sugen på om vi ska börja släppa det på typ Patreon eller någonting.
Ja,
för att bumpa de siffrorna lite. Eftersom att vi ändå gjort det här ett gäng år nu. Vi får ju inte de pengarna. Skrattar du åt det, producent? Du får de pengarna. Vi har en så jävla dålig manager deal. Så det är bara att Kalle går iväg med pengarna. Med fickorna fulla av guldmynt. Men vi kan väl se hur vi gör. Det har varit många som har skrivit och frågat om det kommer extra satser. Vi får se. Jag har varit sjuk, jag har haft otur, jag har varit sjuk nu i 2 veckor. Och är, som ni kanske hör, nu mer kraftigt förkyld. Eller pollenallergi. Men det vill jag inte erkänna.
Nej. Men är inte det, pollenallergi är väl det man erkänner istället för att erkänna att det bara är depression?
Eller kokain.
Ja. Exakt.
Ja, just det. Det är de.
Men om det
de kan ju också, det kan ju också hänga ihop.
Ja, men om det faktiskt är pollenallergi,
eller faktiskt
då erkänner man inte ens det.
Nej, då säger man att det är kokain. Fan vad du hänger i då.
Nej,
jag bara sånt. Typ, det är Havana-syndromet.
Ja, exakt.
Har ni sett det om Havana-syndromet? Att både att CBS 60 Minutes, heter det så, har gjort en grej om det. Som är där olika CIA-personer blir intervjuade och jätteledsna. Över att de blivit utsatta för olika ljudattacker. Mycket så att de har blivit, att de beskriver att de har vaknat mitt i natten och det känns som att någon slår dem i huvudet och sånt i sitt hem. Alltså, lyssna på det, det är ganska intressant. Men det är också en norsk kille som känns som lite som han, jag har bara läst en kort artikel om det, så jag vet liksom inte så många detaljer, men när jag föreställde mig det så föreställde jag mig som han Flashback-killen som byggde en reaktor hemma.
Ja,
men som byggde ett sånt här ljudvapen för att liksom testade på sig själv. Och det här var fruktansvärt. Oj,
men är det då att han har byggt ett ljudvapen själv som han har liksom ritat och hittat på själv? Eller att han har kopierat Havana-syndrommaskinen? För den vet man väl inte vad det
är? Nej, alltså det är ju lite så att USA hävdar ju att Sovjet har utvecklat den här typen av akustiska vapen under lång tid och höll på med det. Det tror jag nog är sant. Jag tror absolut att det har varit en forskningslinje, men att problemet med det är att de har krävts och liksom behövt vara så jävla stora så att de är liksom, så många andra spännande vapen som lasersystem eller gaussvapen eller liksom någonting sånt, att det bara såhär, ja, vi kan bygga det, men det här är ju vi kan inte köra ut med en lastbil som...
Det finns ju också ljud crowd control vapen på lastbilar som man använder.
Absolut, och skillnaden med de vapen är ju att de hör man.
Ja.
Så här är det ju liksom att det, ja, skitsamma. Han har använt det på sig själv i alla fall. Och mådde jättedåligt. Och jag vet inte vad den känslan man får lite är, så att de beskriver det som att man liksom får så här kognitiva skador av det.
Men...
Vilket jag annars relaterar till droganvändning. Vilket jag för en tillbaka till Havana-syndromet. Det är skitkonstigt. Nu har jag rökt halv varje dag i 15 år. Nu har IQ-testade minskat med flera.
Nej, alltså, vad är inte
det
Havana...
var nature.
Havana-maskinen skulle väl också vara... Att det är en grej placerad på andra sidan gatan.
Nej, men precis, det är ett riktat vapen. Alltså, i den här CBS 60 Minutes-grejen så är det ju så här. Det här har skett mot mitt privata hem. Så det, alltså det kan ju inte vara då att det är så, undrar vem som har byggt den här byggnaden på andra sidan gatan med en stor högtalare eller vad det är. Så jag föreställer mig att det är en sån, ser ut som en sån radardisk liksom, på något sätt. Som...
Jag tror att jag hade Havanna-syndrom i morse för att jag...
Vad heter bakis.
Ja, nej, men det har varit väldigt mycket med olika nycklar för att vi har flyttat nyligen. Och det har varit väldigt mycket med andra grejer som att jag är nybliven pappa. Mm. Så då var det att jag vaknade. Och så sa jag rakt ut, liksom, jag tittade mig inte ens runt.
Jag har blivit efterbliven.
Jag bara antog att alla i rummet var vakna utom jag. Och så sa jag, är det lugnt om jag sover 15 minuter till?
Mm. Sen går... Svaret är nej. Du har blivit pappa, du kommer ställa dig den frågan.
Sen går det 10 sekunder och så säger jag, nej, det är nog en dålig idé till mig själv. Och så går jag upp. Och sen när jag ska lämna lägenheten på väg till jobbet, så går jag ut ur porten. Kommer fram till att jag har glömt mina jobbnycklar och mina hemnycklar. Jag måste ringa min sambo på telefonen. Tvingar då alltså henne komma ner och öppna dörren åt mig. Jag går upp, upptäcker att, vad heter det, jag har glömt en kaffekopp i barnets barnvagn.
Ja. Du har haft en stroke, Kalle. Det här låter ju jätteallvarligt.
Vänta, det blir värre.
Ja, okay.
Jag tar nycklarna från
nyckelskåpet. Men då visar sig att vänsterarmen inte fungerar längre.
Jag tar nycklarna från nyckelskåpet. Jag går ner. Jag har fortfarande glömt min kaffekopp trots att jag noterade den. Mm. Går ut, upptäcker mina jobbnycklar är inte här. Det här är inte mina nycklar.
Det här är barnet.
Jag går upp igen, lämnar tillbaks nycklarna, letar vidare efter mina nycklar, för det var min sambos nycklar. Upptäcker att jag har haft mina nycklar på mig hela tiden. Och då tar jag min kaffekopp i barnvagnen.
Ja, det låter verkligen. Nej,
och sen kommer jag för sent till jobbet.
Ja, då skyller du på Havanna-syndrom.
Det kändes väldigt Havanna-syndrom.
Stolt tradition av... alltså, det är bara Havanna-syndrom. Någon annan som verkar ha fått Havanna-syndrom. Jag vet inte om ni följt det här debaklet som sker i Byggnads. Jag vet, jag fattar att det är lite en offshoot till vad vår podd handlar om. Men jag bara tänker att...
Det här var inte planerat.
Det var inte planerat. Man har ju träffat dem från Unga Byggare vid ett par tillfällen. Jävla spännande fackligt projekt för en gångs skull från... De stora etablerade facken. Nu i dagarna så har det liksom... Man har fattat att det har varit liksom stökigt i Byggnads. Så att förbundssekreteraren har blivit liksom utesluten, heter det inte. Det har blivit
avsatt.
Och det är liksom massa konstigt. Så att de säger inte riktigt vad det handlar om. Så. Men, och den falangen som då har blivit avsatt. Eller han som han då till har varit väldigt tysta. Och inte kört liksom något offentligt om detta. Men nu dagarna har gått ut och det verkar ju verkligen som att Byggnads bara har genomfört en jävla kupp mot en sund tendens inom Byggnads som typ vill demokratisera.
Mm, just det.
Typ så här. Jag kan ju inte göra detaljer i det här, men typ så. Man kanske borde välja förbundsstyrelsen.
Ja.
Kanske.
Också medlemmarnas åsikter är det viktiga.
Ja.
Och deras krav och intressen.
Ja, men precis. Vi pratade om det här förut, för vi har bara lyssnat på... är då en podd från Unga Byggare där då förbundssekreteraren liksom redogör för den här konflikten från sin vinkel liksom. Och det, jag tycker det är liksom slående hur liksom mycket Moskva rättegångar det är över det, liksom att det finns en anklagelse då som är grund för uteslutning på något sätt, eller inte uteslutning men avsättning liksom, men den är tyvärr hemlig. Så då liksom, hur ska man försvara sig mot att få veta, eller så att säga vad man anklagas för? Hur ska man försvara sig mot de anklagelserna? Det går inte, för att det är så känsligt att det är hemligt liksom.
Mm.
Och det liksom ringer ju alla klockor på att det är bara bullshit kör liksom. Det är den klassiska så.
Ja, den är inte ens klassisk för att den är så dum.
Ja, men jag känner ändå igen det här från liksom...
Från olika Moskva-rättegångar.
Ja, men alltså motsvarande då riktigt vänstersektoristiska gräl liksom, att så här...
Jag kan inte berätta det här för du...
Nej, men jag bara tänker så, det lär ju finnas ett gäng människor som lyssnar på podden som är med i Byggnads.
Ja, visst.
Jag tycker verkligen rekommendera, ifall ni inte redan har gjort det, att lyssna på den här podden och liksom sätta sig in lite inför kongressen och så, och kanske typ... som det beskrivs också, verkar det vara väldigt mycket ryktesspridning och liksom bara lögner.
Då alltså, kan man ju... det favoriten är väl ändå att förbundssekreteraren då, Jakob Wagner, han ska ju då ska liksom ha ett möte där han då ska försvara sig.
Ja.
Han har inte fått läsa då vad den här...
anklagelsen är, för den rapporten är hemlig liksom.
Den är hemlig. Så då får han så, men vi har en 13 sidor lång rapport som du, där de är, du kan få läsa den, men vi får inte ut den. Mm. Nej, men jag har den, säger en kille liksom.
Men den är ju hemlig, varför har han den?
Ja, liksom, han fick den. Och så är det så, du kan få läsa den ifall jag får sitta med när du får inte skriva ner någonting eller fota någon. Okej. Och så var det så, men det här är ju bara 7 sidor, du sa att det var 13. Oj, jag verkar ha glömt de andra sidorna i skrivaren. Så jävla... att det verkligen... ja. Så att det är som en dålig Moskva-rättegång. Ja, och att de lever då.
Ja, absolut. Det är, tack och lov.
Ja, det är,
så
har
det inte nått den nivån. Men...
sen visade det sig att byggnadsförbundsstyrelsen hade mördat.
Ja. Nej, men också tänker jag, ifall man är typ journalist och vill ha någonting att skriva om, så leta upp Jakob och typ intervjua honom.
Ja,
för det är ju en jättebra story, bara helt absurt det är. Liksom. Ja, precis, det behöver komma fram, absolut.
Det kommer nog bli en stor berättelse om... det känns som att det är liksom... journalister gillar att gräva i sånt där i efterhand. Vilket
ja, de har ju skrivit en del om de här anklagelserna. Okay, yeah. Utan att då själva okay. har fått säga vad de här anklagelserna är. Utan det är bara så mycket insinuering. Yeah, yeah, okay, så Aftonbladet yeah. så har ju skrivit yeah, exactly. om det. Liksom.
Jo, men så,
ur det andra perspektivet.
De här då, riktiga yeah. liksom, granskningar känns som att journalistiken är för kass för.
Ja, tyvärr. Att, visst, så är det väl ofta. Yeah. Men
så
är
du
det är chansen.
Ja, exactly. Att inte vara en kass journalist. Okej!
What the fuck is going on?
Ja, okej. Okay. Jag tänker ju att det är Iran, va?
Mm.
Det är det vi kommer ägna det här avsnittet åt.
Det är fotbolls-VM.
Det
är 26 i USA. Det är det vi ska prata om.
Ja, precis. Nej, det är en sportpodd.
Men jag tänker att vi kan väl börja med det. Vad tror ni är oddsen på att Iran vinner fotbolls-VM?
Alltså, hur vill du ha siffran beskriven? Liksom?
Ju högre, desto lägre chans.
Ah, ja, okej, okay. Så hur mycket pengar vi får tillbaka? Hur många gånger pengarna vi får tillbaka? 160.
300.
Ni gissar väldigt lågt. Alltså,
okay.
Den riktiga siffran är 501. Och det tänkte jag var lågt.
Ja, men vadå? Då tycker inte jag att jag är så långt ifrån.
Nej, absolut.
Men alltså, om du satsar en tusing på det så får du en 500 000 tillbaka.
Ja.
Innan vi började spela in så diskuterade vi lite om vi skulle ta blankolån. Men det är just det, för att de ska vinna fotbolls-VM.
Det känns
att de ens deltar känns shaky.
Ja.
Och det är ju på grund av att det pågår ett helt vansinnigt anfallskrig mot Iran.
Mm.
Som så många andra vansinniga anfallskrig så var det ju utlovat att det här skulle ta ett par dagar. Nu är vi då inne på några veckor. Jag vet inte om ni känner igen den här tendensen.
Special military operation.
Trumps special military operation Epic Roar.
Dino-joy.
Som den då...
är det inte Epic Fury?
Förlåt.
Epic Roar
Fury
hade varit...
och Lions Roar är väl Israels.
Ja, okay.
Så jag skrev en text och så hade jag ett dokument och då döpte jag texten till Epic Roar.
Ja.
Men som ju faktiskt hade varit ett bättre operationsnamn.
Mm. Alltihopa låter som namn på furry konvent.
Lions Fury, som det blir den andra kombinationen, yeah. låter ju ännu mer furry kan man säga. Lions Fury, nästan.
Ja, just det. Det är en fruktansvärt operationsnamn. Båda är...
alla tre.
Alla tre.
Ja, det ska väl sägas att även Irans operationsnamn True Promise 4
True Promise 4 det är sånt jävla Malmö-namn alltså. Indian Express 2
på persiska ska låta bättre liksom. Alltså det ska vara rimligare liksom.
Och det 4 på persiska är riktigt punch.
Ja, nej, det tänker jag är precis som uppfyller. Men det är, ja, vi har ju pratat om det här i förra avsnittet liksom, hur det inleds, och det har ju fortsatt, ja, men i ganska mycket samma stil, men att det är helt uppenbart att det inte går som i alla fall USA hade planerat.
Nej, eller som Trump hade lite vibat, hoppats att det skulle ske. För med de som faktiskt planerar det här i USA tror jag kanske hade okej koll på att det skulle gå ungefär så här. Tror du inte det? Man bara, nu får vi göra det här ändå liksom.
Ja, okej, ja. Jo, men det kanske var som så här Operation Unthinkable. Alltså när Churchill ber generalstaben i Storbritannien att planera för ett anfallskrig mot Sovjetunionen 46. Och jag så, vi bara kör mot Sovjet nu. Va? Nej, det låter som jättedålig idé. Men vi har, nu har vi jänkarna här och det här kommer aldrig, men möjligheterna kommer aldrig ges. Liksom. Så, men fattar ni vad Röda armén är just nu? Liksom. Nej, vi tar de här gamla nazistkrigsfångarna, kan vi bara sätta upp dem och så anfaller vi.
Det är så bara, sjukt.
Vi har räknat på det här. Vi kommer att förlora. Precis som kärnvapen. Ja, förlåt. Absolut, det är fullt möjligt att liksom, i Department of War så har Pig Hexet inte, han kanske inte har lyckats sparka ut alla feta, dåligt tränade personerna med kraftig skäggväxt.
Och woke är de också.
Och woke, utan att ersätta dem med andra som han. Så att det kanske sitter så obehagliga, jag har räknat på det här kriget killar och är så. Vi har inga indikationer på att iransk regim kommer kollapsa. Mm. Ja. Och Trump att så. Det tror jag.
Känner jag.
Ja, jag känner att det är lite som med Maduro.
Mm.
Det är inte hände med Maduro heller förvisso. Men
let's go.
Vi kanske kan göra detta och sen kommer det på något sätt bli så att Iran bara är så vi vill förhandla. För en sak som verkar hända nu är ju att Iran inte vill förhandla.
Nej.
I alla fall offentligt så är det ju det de kommunicerar. Vi är inte intresserade av några förhandlingar. Varje förhandling vi har haft har bara varit att ni mitt under de förhandlingarna har attackerat oss.
Ja.
Ni har ju nu också dödat de här människorna ni skulle förhandla med.
Så att, som också råkar vara den nya ledarens hela familj. Ja. Så han kan ha lite ett personligt motiv av att...
Vem vet?
Jag kastar det ur mig. Det är verkligen en intressant fråga. Så, vad skulle vara incitamenten för Iran att överhuvudtaget förhandla?
Alltså, att de då slutar bli mördade.
Jo.
Det är ofta det en förhandling.
Men,
ja. Jag har aldrig varit i en förhandling som har handlat om det. Men jag tänker att ofta så krigsförhandlingar handlar lite om att vi slutar döda varandra.
Mm.
Att det är incitamentet.
Men det finns väl typ inga indikationer på att det ändå skulle hända, känns det som.
Nej, precis. Och det var lite det som var min poäng. Att vi befinner oss i ett läge nu... Alltså, det är lite intressant. För i början av Ukraina-kriget så diskuterar vi ju detta. Och det finns ju massa berättelser om hur Ryssland försöker mörda Zelensky. Steven Seagal is
Mason Storm. Fett.
Med olika ninjor som repellerar från olika saker. Steven Seagal is marked for death, but this time he's bringing out the big guns. Jag vet inte. Jag bara tänker att man brukar inte göra det för att det är jättedumt att döda personer man ska förhandla med om man tänker att det ska bli en förhandling.
Mm.
Och det här har ju vi då under det folkmordet också diskuterat ganska mycket, att det Israel gör och har gjort mot Gaza då och i förlängningen Hamas är ju att de liksom lite omöjliggjort de här förhandlingarna, inte minst då när man faktiskt attackerade förhandlingsdelegationen, alltså vilket man då normalt sett inte gör om man hoppas
kunna förhandla någonsin igen.
Ja, ja, eller få en deal ens i den pågående förhandlingen. Nu är det ju en del som tyder på att det är Israel som också gör, alltså att USA initialt, det här ska sägas att det här är spekulativt, men det finns USA attackerar militära mål plus skolflickor, medan Israel attackerar liksom framförallt det politiska ledarskapet. Och, så. Och att det kanske inte är så att USA var lite så, vi vill liksom inte göra den biten, men då självklart då sanktionerat på något sätt. Att...
Men det är också Israel som kör mot oljeindustrin.
Ja, för där, vi kommer ju lite till det, men alltså, det är ju en grej som händer nu. Det kan man ju kommentera då, att en intressant sak som händer är ju att precis som i alla andra USAs anfallskrig så förväntas ju resten av världen steppa upp nu.
Mm.
Och Trump har ju varit ute i olika utspel, bland annat har han ju förlämpat Stramer en del om att britterna är sådana jävla töntar.
Kan ni inte bara vara med på ännu ett krig i Mellanöstern, tack.
Ni var ju så duktiga sist.
Varenda gång.
Det har gått så jävla bra alla andra gånger. Så att nu är det ju att liksom man vill sätta ihop den här koalitionen liksom, för att eskortera fartyg genom Hormuzsundet. En intressant grej är ju att USA släpper ut iranska oljefartyg. Och att den iranska oljan, alltså man låter den aktivt vara.
Det är viktigare att hjulen i världskapitalismen kan snurra snabbt än att man faktiskt blidar Iran liksom på resurser. Så.
Ja, alltså det finns många anledningar till det. Det är väl självklart en huvudgrej att oljepriserna går upp så mycket. Jag tänker att en möjlig, framförallt Kina då, som köper den iranska oljan. Och jag tänker att en möjlig förklaring är att Kina har sagt, fast det här, alltså vi...
Då kommer vi gå in och hjälpa Iran.
Ja, men vi kommer på något liksom sätt lägga oss i. En annan förklaring är ju att om Kina inte får tillgång till den här oljan, så bara räknar ju så kallt med att då kommer ju Kina gå in och börja köpa upp annan olja.
Mm.
Vilket då, alltså, och då, så att på så sätt så kommer det bli oljebrist liksom.
Mm.
Nu har ju Sverige valt att öppna upp sin strategiska reserv av olja, vilket är helt jävla sinnessjukt. Vilket bara är så signalpolitik. Och framförallt så blir ju den praktiska effekten av att vi också dämpar på något sätt
USAs vansinniga krig. Och liksom, ifall man nu har en strategisk oljereserv i Sverige för typ kriser och krig som drabbar Sverige, så bara bränner man ut den resursen på trams. Då,
ja,
liksom.
Ja.
Eller ja, okej. Okay. På att hjälpa ekonomin att fortgå i en situation som USA har satt oss i. Men ändå förhållandevis trams. Liksom.
Ja. Och en annan intressant effekt är ju att Indien då, jag vet inte om ni minns det här, men tariffhotet mot Indien, och vi har ju pratat ganska mycket om Indien, en av mina käpphästar i den här podden har ju varit att Indien kommer undan, liksom, för att de är den antikinesiska spelaren som ju kan vara med och tampas, och att väst därför är väldigt måna om att bli kompis med det här landet som är ganska nära knutet till Ryssland.
Som har någon sorts fascistisk styre.
Ja,
det är väl alla lugna med nu för tiden, vart den är.
Precis, ja. vem är fri?
Låt den utan synd kasta första stenen.
Låt den utan ett fascistparti i regeringen kasta första stenen. Och då hotade ju Trump faktiskt med tariffer mot... Indien om de fortsätter handla rysk olja. Det höll ju då typ i en månad. Nu har de varit så, ni får handla rysk olja. Det är lugnt. Så att Ryssland får nu sälja olja med de nya priserna som det är på olja just nu.
Mm. Över $100 fatet.
Ja, vilket är väl en så här ihållande länge med det priset. Läste jag någonstans, det var liksom en ovanlig...
Ja, det har varit många år sedan det var uppe där liksom. Ja.
Och det finns ju egentligen inga tecken på att det här ska stabilisera sig snabbt, liksom. Utan det som händer nu är ju att, och då har jag förstått det, att man inte helt kan stänga oljekällor hur som helst. Alltså att det finns också en...
När det är så att ifall man stänger en oljekälla så är det ofta en uppstartsprocess som är liksom veckor eller månader innan man får upp den till kapacitet igen, när man ska öppna den igen. Så det är liksom...
Du kan inte bara stänga kranen, liksom.
Jo, man kan stänga kranen, men man kan inte bara slå på kranen igen. Det är det som är grejen. Så därför... Det är därför man fixar negativa oljepriser ett tag, för att folk vill inte stänga sina källor, för att man tänkte att priserna kommer gå upp framöver och då kommer vi liksom förlora pengar på att ha det stängt nu. Så det är bättre att sälja till förlust, eller alltså att ge bort, att betala för att någon ska komma och hämta oljan är bättre än att stänga ner källan liksom.
Det finns väl liksom lite olika aspekter. I förra avsnittet så pratade vi ju en del om att och Ali Esbati pratade om att det är liksom tydligt att IRGC då, iranska revolutionära gardet, att de hade liksom en decentraliserad doktrin de förhöll sig till när det här, liksom när ledarskapet slogs ut och började agera enligt förbestämda mönster. Alltså vi ska behöva de här beskjutningarna, vi ska attackera de här medbaserna i gulfstaterna, alla mål är legit, liksom hela den processen som vi såg. Och i takt med att vi började liksom få information från Iran, så både att vi fick det här uttalandet om typ vi vill liksom inte attackera gulfstaterna och vi kommer upphöra med det, och ni måste liksom upphöra med attacker från era länder på oss liksom. Vi vill inte ha det så här. Men de har ju fortsatt, även om de inte kanske är lika intensiva. Om jag bara ska göra liksom en up to date, så tänker jag väl också att man kan då säga att de processer vi ser utspelas just nu är ju både då att USA skickar en Marine Expeditionary Unit från Okinawa, tror jag de var posterade på. Och det är liksom en amfibisk stridsenhet, ett par tusen man som skickas till Okinawa, men också att de har överfört minst ett THAAD-batteri från Sydkorea till, vi vet ju inte vart det ska.
Vad är det för någonting?
Ja, men precis. Det är ju mycket med olika luftvärnssystem nu. Jag tänker att man kan säga så här, vi känner ju till Man känner till Patriot-systemet, liksom, det är ju ett välkänt. Och sen så känner man till, ja, men det kan vara Stingers eller någonting som kanske folk har hört.
Det finns i Call of Duty.
Precis.
Och de ryska C...
S-300 och S-400-systemen. Och så, precis. Men om man tänker att Patriot... Om vi tänker på det som liksom nivåer i himlen. Alltså inte paradiset, utan i den faktiska...
Atmosfären.
Atmosfären, ja. Så kan man tänka sig att man har liksom ett nära marken... med kort räckvidd, och där har man lite olika närskyddssystem. Man har ju de här handburna luftvärnsrobotarna som Stingers till exempel, men framförallt så kanske man har olika automatkanoner. Den här C-RAM som används en del, som är som en automatisk minigun eller något, med en automatkanon med en radar på. Och det är till för att skjuta ganska små saker eller saker som befinner sig väldigt nära på kort höjd. Sen har man Patriot, och Patriot-systemet, då hoppar vi ganska ordentligt. Det finns lite saker emellan där, men ganska ordentligt, med längre räckvidd, högre höjd och så vidare. Och Patriot är jättebra för att skjuta ner flygplan och saker som ligger på hög höjd. Så. Sen har man liksom THAAD-systemet då, som utgör, liksom, om du tänker då att det liksom är det största räckvidden. Och som ju bland annat då har förmågan att skjuta ner saker som befinner sig i stratosfären.
Mm. Så utanför atmosfären då helt plötsligt.
Ja, fan vad fett. Och det är ju ganska nödvändigt att man ska skjuta ner ballistiska robotar. Mm. Eftersom att de ju då går typ att skjuta ner när de befinner sig. För innan de befinner sig i stratosfären så ser du inte dem med radar på grund av kurvaturen på jorden. Sen befinner de sig i
ditt ansikte.
I atmosfären. Och då är de ju stilla under kortare period när de helt enkelt vänder för att gå ner. Och sen dyker de, och då går de upp i så hög hastighet. Och det är inte bara hastigheten faktiskt jag har lärt mig, utan det är också någon typ av så här, nu låter det skitflummet, jag vet inte hur det funkar. Men alltså, det uppstår ju liksom plasma runt dem. Ja. För att det går så att det är liksom svårt att låsa på dem, även när de är på väg ner. Ja. Men framförallt så rör de sig så fruktansvärt snabbt, så att du kan liksom inte heller hinna skjuta någonting som hinner fatta dem. Och färdsystemen, och då är ju färdsystemen, då är det ju batteri, så det är flera olika avfyrningsplattformar, och så har de då ett radarsystem kopplat till sig som då gör att de kan låsa på olika mål. Och med största sannolikhet så har ju Iran lyckats slå ut, i alla fall radarsystemet tillhörande, något av de här 8 batterierna som THAAD, batterierna som THAAD, som USA har. Mm. Så de har liksom inte 600 stycken sådana batterier, utan de har liksom 8. Är den siffran jag för mig att det är.
Alltså i världen eller i närområdet?
I världen. Iran? Alltså de har 8 stycken. Okay. Hoppas jag att det är så många de har.
Rare Pokémons.
Ja. Ja, de är ju jätteovanliga liksom. Och man har liksom inte skickat någon sådana till Ukraina. För att en sak vi har kunnat se som har hänt, och jag vet inte om det kommer vara aktuellt fortfarande, för det går ju att ersätta, det är ju att det har funnits en varningstid som är så här att gruppen robot från Iran, eller värdegrupp robotar från Iran, det går en varning. VMA-larmet i Tel Aviv lyder liksom ekar.
Hur låter det, tror ni? Nej, förlåt.
Det
går bara ur nu.
Man har då tid. Och det har liksom gått från att man har haft ungefär 10 minuter på sig från varningen har skett till att robotar har börjat slå ner. Och det har då minskat till, under en period i alla fall i förra veckan, så var den är på 2 minuter.
Och då var det här THAAD-systemet i Israel då?
Nej, utan då i de här baserna i Gulfen.
Aha.
För det är ju där man ser liksom när de här går upp. Och förlorar man sådana radarsystem. Och vi vet inte detta, men vi kan se att den varningstiden har minskat.
Mm.
Och det kan ju vara för att Iran faktiskt har lyckats slå ut radarsystem. Vi vet ju att några av träffarna de gjorde initialt var effektfulla.
Mm.
Det är ju än så länge, det är under 10 amerikanska soldater som har dött. Och 30 som har blivit allvarliga skador. Och det är från samma bas i Kuwait. Ja. Och vilket då verkar vara att det är liksom en attack som träffade. Och det påminner ju lite om det där drönangreppet mot amerikanska basen i Jordanien.
Vagt.
De irakiska miliserna lyckades lite för bra med drönarattack och liksom dödade massa
amerikaner. Jättedålig stämning.
Ja, det var så. Oj.
Nu är det 2022.
Ja, men ja, men de är så långt tillbaka. Men ja.
Men sen har det dött lite amerikaner i olika olyckor också. De kraschar från tankerflygplan.
Ja, precis. En KC-135 som verkar krocka krockat med en annan KC-135 i luften. Det är en teori i alla fall. Det är så här, stratotanker, tänk ett, typ ett passagerarflygplan med bränsle som kan tanka plan i luften, vilket är jätteviktigt om du ska hålla på och göra sådana
bomber. Också coolt.
Det är häftigt, ja. De verkar då, för att man vet att ett gick ner,
och den där blev skadat,
dog, ja. Fyra klarade sig, tror jag, besättningen. Det andra kom tillbaka skadat, så det är mycket möjligt att de faktiskt tar. Då ligger de ju cirklar, liksom.
Ja,
det är sidogrej. Men sen har vi ju det här nedskjutnat av de här F-15. Jag vet inte om ni har läst om det. Det är ju rätt utdaterat nu. Det sker ju det första dagen.
Det är väl ett misstag. Friendly fire situation, va?
Ja, det är ju alltså... verkar ju vara en kuwaitisk jaktpilot som alltså skjutit ner tre stycken amerikanska F-15.
Jaha, jag tror att det var ett marksystem som har skjutit ner.
Nej, utan det verkar vara...
Då kan det ju vara också medvetet.
Vilket gör
en kille som fick flip.
Antingen flip som är att han ville göra det här, eller liksom panik helt enkelt. Och bara, det är flygplan överallt och började skjuta sidewind. Han har också skjutit alltså sidewind och jaktrobotar. Det är liksom inte långdistans, utan det är... Tänk Maverick liksom i...
Man föreställer sig hur de skriker på varandra, men han pratar bara arabiska och så är det så.
I Top Gun, menar du?
Top Gun, ja, precis. Maverick i Top Gun. Ja, alltså det gör ju också att han är två plan från att bli ett S. vilket ju, alltså, och då på F5, alltså det är ju ändå...
Man undrar verkligen vad hans callname är, alltså.
Och man undrar om man har satt tre stycken sådana F-15-symboler på sitt plan.
Verkligen.
Och sen undrar man ju hur hans sånt medarbetssamtal gick. Men hur känner du att senaste året har gått?
Jag har ändå kompetensutvecklat.
Ja, alltså jag har ju den enda i världen som har skjutit ner tre stycken F-15.
Men man har ett callname som är så här jihadigt, till exempel. En indikation ifall han har ett liksom annat callname, typ Sleepy Eyes eller någonting, då kan man också fatta vad som hänt, liksom.
Ja,
vi hade verkligen velat veta vad hans callname var, känner jag.
Eagle Killer. 15 Eagle. Sidospår här. Men vi har ju det här liksom systematiska attackerandet, både då av Iran, där det fortsätter, där vi vet ju inte många som har dödats, men det rör ju sig om tusentals människor.
Det är så. Finns det några uppskattningar på hur många som är civila? Nej, det är för svårt. Det är de här 150 barnen.
Precis. Som man också
som vet.
Trump verkligen bara var så. Vi tror att det var Iran själva som gjorde så. Men det är ju en tomahawk, liksom. Man ser ju det på filmen. Det
bizarrt, nej, jag såg en kille på Twitter som hade låtit ChatGPT analysera ifall det verkligen var en tomahawk och kommer fram till att fenorna satt 10 cm fel, så istället måste det vara någon iransk försvars. Och anledningen till att den kom i en helt annan vinkel var det var någonting...
Jorden är ju själva verket platt.
Ja, den nivån. Ja.
Och mängden robotar är ju från, som Iran har använt är ju i liksom över 1000. Och mängden patrullrobotar. Jag envisas med att använda begreppet patrullrobotar. Jag tänker att vi bara ska...
Säg att du menar drönare.
Ja, men man säger ju drönare, liksom. Mm. Vad tänker ni är en drönare?
Ett hanligt bi.
Ja. Vad du kallar, vad tänker du en drönare?
Alltså, man ser ju framför sig en sån som man kan köpa på Clas Ohlson.
Men vad säger du, skiljer en drönare? Vad är det som gör en drönare till en drönare?
Är det att den liksom kan... Är det att den liksom körs autonomt? Eller självständigt? Det är ingen pilot, liksom.
Nej, precis, det är ju ingen pilot. Men du kan styra den. Ja, annars är den ju en raket eller någonting.
Ja.
Eller
hur? Nu blir det spännande.
En drönare för mig är alltså en obemannad farkost som du kan styra när den förflyttar. Alltså det är det som är...
Det är ett väldigt brett begrepp på så sätt.
Det är det ju, men det är på något sätt är den drönare, och den är också, jag skulle säga att den generellt sett inte har en besätt, alltså den färdar liksom ingen annan än sin egen farkost. Då tänker jag att det är andra begrepp vi får använda, som en självkörande bil till exempel, eller något liknande.
Men kräver det att den liksom är på något sätt...
fjärrstyrd?
Ja, men en motordriven tänkte jag säga, men det är väl raketmotorer också. Jag bara tänkte att så här typ en sån här liten drönare man kör med propeller, den är liksom...
Nej, men du tänker att det är, så, det är liksom sättet den tar sig fram som är det som gör det till en drönare.
Att det
är
sätt, liksom, propellern, ja. Att det inte blir en raket eller inte en blir raket, en liksom, robot. Då.
Men kan vi kasta drönaren?
Så ett spjut är en drönare.
Den har ju inte en motor.
Exakt.
Men inte en drönare då.
Okej, okay, för den har... Den, så att om den inte har någon motor alls...
Då är det inte en drönare.
Då är det inte en drönare. Men om den har en motor men den är propellerdriven... Mm. Så du kan inte ha
en... men alltså, ifall det är en raketmotor som liksom har en sån bränsletank som sprutas ut, då är det inte en drönare. Men alla andra motorer är drönare.
Så fast raketbränsle är raket eller drönare. Förlåt, det här, jag skulle säga att en drönare, det som är liksom vad som definierar en drönare, är att den kan styras. Och den kan styras när den färdas. Det är därför att pappersflygplan inte är en drönare, medan om du köper på Clas Ohlson är det. Och hade du, och att kanske att det handlar liksom också till viss del att du kan se igenom den när den färdas. Alltså för att då kunna styra den helt. Så ett radiostyrt flygplan är inte en drönare. Men det kanske det kan vara. Shahed-drönarna då, de styrs inte efter att de skickas iväg.
Men de skulle kunna styras ifall man hade velat, eller?
Eventuellt. Jag tror att det finns versioner av den som har
de är optik. Pappersflygplan, är det du försöker säga.
De är precis som Tomahawken, som ju inte styrs när den väl har skickats iväg, utan du ger den en rutt åt mål. Och du kan ge den ett mål på något som förflyttar sig. Men... så att den ska följa den. Men den, du kan inte köra den under tiden. Så är det ju med Shahed-drönare. Du sätter en rutt, du skickar iväg dem, de når sitt mål. Alltså, de är en robot. Men en robot som kan ligga och cirkla i luften väldigt länge. Alltså, en patrullrobot.
Precis. Och skillnaden mot en kryssningsrobot är egentligen bara hur lång tid de kan köra runt i luften.
Ja, alltså hur de används, liksom.
Ett riktigt bra samtal, grabbar.
Ballistiska robotar är ju liksom mer envägsgrejer på något sätt. Alltså,
det är ju Shahed-drönarna också. Patrullrobotar är ju då robotar. De ska krascha och explodera, liksom. Precis som en
ballistisk robot. Det känns som att Shaheden skulle man kunna vända om och så kunde den landa igen. Men det kanske den inte kan, egentligen.
Ja, det är det.
Den ser ut som en liten flygplan. Då borde den kunna ha en liten landningsbana. Okay,
vi släpper det. Och den som har fått äta mest från Iran är ju inte Israel, utan det är ju Förenade Arabemiraten som då pingar in 300 av de ballistiska robotarna och 1600 av patrullrobotarna. Och det ska då ställas mot Israels 220 ballistiska robotar och 110 patrullrobotar. Så det är ju liksom Förenade Arabemiraten. Och
framförallt patrullrobotarna då, de får. Och det kanske är för att de är mycket bättre på det korta avståndet jämfört med avståndet till Israel, eller?
Det tror jag verkligen att de är. En faktor är ju att, jag tror att det finns många faktorer i detta, men en av faktorerna till varför det har gått igenom så mycket är att, nu får Gulfstaterna sig en käng här. De har ju svin mycket pengar, liksom. De har också en urusel armé. Alltså Saudi är ju, nu är inte det Förenade Arabemiraten, men Saudi då, som har fått 3 ballistiska robotar, kanske 4, och 83 patrullrobotar, de fick ju den av Houthi-rebellerna, liksom. De är ett av världens rikaste länder. Och fick tokdäng av så här...
Glatt gäng.
Glatt gäng killar med åsnor. De spöde dem, liksom. Och de fick köpa, liksom, och de köpte in sudanska legosoldater, rapid support forces, alltså Dafur-massaker-gängen fick gå dit, barnsoldater skickade dem. Nej, det gick inte.
Det var ett o-woke krig.
Det var ett o-woke krig, ja. Sånt Pete Hegseth. Exakt. Det är så Pete Hegseth vill att det ska vara. Vad är tatueringen?
Deus Vult.
Deus Vult, motherfucker. Då, Förenade Arabemiraten har lagt svin mycket pengar på skitdyra vapensystem som är svinbra på att skjuta ner andra svinbra, skitdyra grejer, men helt jävla värdelösa på grund av riktigt dåliga saker. Och det är ju det som har hänt nu, att Ukraina då ska åka till Gulfen med olika teams och vara så här.
Så här gör man för att skjuta ner Shahed-drönare.
Ja, så här gör man om man inte har skitmycket pengar. Och det stora liksom antidrönarsystemet som de kommer visa upp är ju både så antingen då så här kulsprutor. Hagelivär. Och deras antidrönare drönare. Vilket börjar ännu mer
provocera
ställa
dig
frågor om vad som är helt enkelt en liten drönare som du skickar upp som krockar med den andra drönaren.
Bump cars i luften.
Framtiden så kommer vi ha att man skickar upp en stor drönare och släpper ut små drönare som krockar med de andra drönarna, och då får du problem med terminologi.
Ja, då har vi så transportrobot. Fast, ja, jag tänker att de drönarna hade varit drönare för att du faktiskt kan styra dem. Skitsamma. Och det är att man har de här systemen som hanterar, finns till det för att hantera de ballistiska robotarna. De funkar ju inte så bra för att man inte, de har inte köpt de här svindyra antiballistiska robot, utan man har köpt liksom Patriot och liknande system. Och sen så tror jag helt enkelt att de har blivit överbelastade, kombinerat med att man har ingen rejäl träning på att liksom göra det här. Mm. Och jag tror också att man har haft ett enormt problem med resursförbrukningen, för att Israel har fått alla robotar. Till de systemen som man delar har liksom, man har ju så tänkt, man har tänkt att Iran ska agera på ett annat sätt. Det är det man har förberett sig för. Och det är det som framträder tydligare och tydligare, att man verkar till exempel inte ha tagit i beaktande att Hormuzsundet eventuellt skulle bli hotat. Mm. Och det ska man vara tydlig med, att Hormuzsundet, som jag då inom loppet av 6 månader skrivit 2 olika texter om att Iran eventuellt ska stänga Hormuzsundet och hur det skulle gå till, är att det finns liksom inget riktigt sätt för dem att säkra Hormuzsundet utan marktrupper.
Nej, det är ju att vi måste ha killar på båda F-sidor av sundet liksom, som spejar.
Och det har ju Ukraina...
minsta lilla jetski.
Ja, och Ukraina har ju visat det, återigen då, att med relativt billiga system, i vissa fall har de använt sjömålsrobotar, men i andra fall så har de använt sina drönare, alltså sjödrönare, för att attackera liksom ryska, inom situationstecken moderna, örlogsfartyg, och med liksom god effekt.
Då kanske Iran också började bygga sådana när de såg att det funkade.
Ja, men så sannolikhet så gjorde de ju det för att förbereda sig för exakt det här läget.
Mm. Och det är inte heller bara liksom en teori så vi skulle kunna bli beskjutna ifall vi kör igenom. Det är ju flera fartyg som har försökt köra igenom och blivit påskjutna av Iran. Det är väl ingen som har sjunkit än, va? Men det är flera som har börjat brinna och liksom...
Ja, och det är väl bland annat en boxerbåt, tror jag det heter, tugboat, som har blivit sänkt och hela besättningen dödats och så. Så att det är ett mindre fartyg då.
Men ändå.
Nej, så det har ju varit på rikt. Alltså det är ju inte bara ett hot, utan... Och de har ju då fortfarande inte då till exempel försökt minera Hormuzsundet eller så. Saker som kan ta åratal och göra det säkert att det åker igenom.
Om du jobbar på en sån båt, om du är sjöman... Och din arbetsgivare säger nu är det go genom Hormuz. Då ska du snacka med ditt fackförbund.
Ja, precis. Och det går, det är ju vissa fartyg rör sig igenom. Bland annat kinesiska oljetankers. Passerar ju.
Precis, men ifall det skulle bli minerat skulle det bli totalt stopp för allting. Men det är kanske därför Iran inte...
Nej, och de har väl svårt, just mineringen har de väl svårt att göra. Jag vet faktiskt inte exakt vilken möjlighet de har.
För då måste man åka ut med båt och USA spränger alla båtar.
Ja, det måste man naturligtvis inte. Jag tänker att det kan finnas andra modeller för det. Beroende lite på vilka sjöminor de har tillgång till. Men det är ju ett läge. Och då, det är ett läge som ju har en mycket mer permanent effekt, eller i alla fall långvarig. Och det som är liksom det andra slagfältet som jag tror är att man ska titta på nu, det är ju att i och med att mycket tyder på att Irans regim inte kollapsar, eftersom att den då inte är, alltså vi har ju pratat om detta tidigare, men liksom att man föreställer sig fienden som en orm som man hugger huvudet av och då dör den. Och det här är väldigt vanlig liksom, amerikansk logik. Man dödade Osama bin Laden, nu styr Al-Qaida Syrien. Mm. Ja, men liksom att man har den här tanken om att det finns, det är en monolit. Och det är väl antagligen så att Trump förstår makt och politik. Liksom att han förstår den som att han är...
Mm. Om jag hade dött, då hade ju allt gått under.
Då hade ju allt blivit superbra.
Han dör... Mm.
Om Epstein dör så kommer ingen prata om det här mer.
Ja. Försvinner alla de här pedofilövergreppen?
Så ruttnar de bort. Och som Ali Esbati var inne på i vårt förra avsnitt, så är liksom Iran är ju kanske... Man kanske mer ska förstå deras struktur som en rörelses. Mm. Liksom, där du kan klättra, du kan vara liksom olika, du kan ta dig till toppen. Det är inte bara efternamn och släktskap och så, utan att det finns...
Och det finns flera maktcentra, det finns armén, det finns IRGC, det finns liksom den religiösa rent så mullernas hierarki och så, liksom, att det finns olika maktcenter också. Liksom så. Så det är
ju i takt om att Iran inte, Irans regim inte kollapsar, så kommer ju det, ja, och att det här andra draget inte sker. Man fattar ju att båda två kämpar om tiden på något sätt, men jag tror att de, Iran, är fullt medvetna om att USA framförallt kämpar mot klockan.
Mm. Ja, det, nu är det ju han antiterrorchefen som tillsattes av Trump avgick ju nu för att det här är för dumt liksom.
Ja, för att det är så det här, nej, men det är och...
Ja, och hela hans ideologi, han stöttar Trump jättemycket för Trump har varit så, jag är presidenten mot ever wars i Mellanöstern liksom så. Och sen så startar han ett nytt, det är klart det.
Ja, och det är inte, alltså nu stödjer väl majoriteten av republikanska väljare det här kriget, men de hade ju andra sidan stött ifall han hade bett om att dricka en stor påse med piss. Medans motståndet, om man tar ut och börjar hela populationen, är en majoritet som är emot det här kriget. Det är inte jättesmart att ha det pågående vid ett val. Alltså midterm election. Alltså det är ju dumt. Å andra sidan så finns det ju en teori om att han deltog i detta överhuvudtaget. Varför att han förra gången, alltså Midnight's Hammer, fruktansvärt operationsnamn, alltså när man bombade kärnkraftsindustrin i Iran, då finns det en teori om att anledningen till att han deltog i det var för att han blev så jävla peppad på att Israel framstod som sådana jävla vinnare. Att han liksom inte skulle missa det här ögonblicket också. Och då kommer han ju inte... Han har ju utropat en seger. Hur många gånger är det?
Fyra, tror jag det är.
Fyra gånger har han segrat. Femte gången ska han förneka det. Och att han helt enkelt bara var med på detta för att han, Israel var så, vi kommer att köra. Ska ni vara med eller inte? Och då är det så, fuck, jag kommer inte missa den här skiten. Liksom.
Och jag har ett så jävla bra operationsnamn i huvudet.
Pitexet, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det så? Return of the Crusaders?
Nej, det blir Fascon Malmö.
Precis. Har vi något som vi behöver ändå få mer stöd bland furry-populationen i USA? Och sådana, vad heter de? Bronies. Vem ska, jag vet inte alls om det är närliggande.
Jag tror att det är samma kultur.
Det tänker jag samma kultur. Så då satt man, och då är det ju lite att han kan ju heller inte backa ur detta. Eller så får han göra som Venezuela, bara säga vi vann. Och så eller bara, gjorde ni? Ja, det gjorde ni kanske. Vi vet inte riktigt vad var det ni skulle göra. Vi minns inte riktigt vad det var från början. Men okej. Okay. Och att han bara ska spinna det till en vinst. Och då kanske han kan sluta. Då kanske de bara kan sluta när som helst. Så vi vann, nu är det färdigt. Och sen. Så det är ju lite dubbelt för att det kan inte bara pågå för evigt. Och nu har vi ju de här olika, vi behöver kanske nämna Libanon. Där ju Hezbollah, som då har varit utslagna, jag vet inte hur många gånger de är deklarerade, krossade nu. Men de var ju krossade.
Absolut.
Ja. Och så sköt de 200 raketer på Israel.
Jag vill ändå säga att de verkar ju ändå försvagade.
Ja. Jo, det får man ju säga, men det är liksom, de är uppenbart...
200 är lite dåliga siffror för dem, från det kanske. Men absolut.
Ja, men de var inte utslagna. Nej. Liksom. Nej. Och libanesiska staten har gått ut och sagt att man ska avväpna dem igen på något sätt. Så försöka det. Lycka till. Och Israel pratar ju nu om en markinvasion. Av en ännu större markinvasion av Libanon. Och sen har vi Irak, som jag tror kommer bli den nya, alltså det stora slagfältet.
Det är 1001 gånger pengarna om du satsar på att de vinner VM i
fotboll. Det är alltså det är sämre odds att vinna än Iran.
Ja, det är sjukt. Det är konstigt.
Vad fan gör de? Vad kan oddsen vara för att Iran överhuvudtaget kommer vara med i fotbolls-VM?
Jag fattar inte heller riktigt.
Men det är mindre troligt att Irak har Irak inte ett landslag. Det måste de ha.
Men de ska tror vara inte med. Att oddsen bara baseras på att de tar deras nuvarande ranking i världsfotbollen och så bara...
Är det så dumt?
Tråkigt.
Det kan vara så dumt.
Ja. Okej.
Eller kanske det är för alla länder som ändå inte har någon riktig chans och då bara gör de en sån automatisk.
För Irak har ju börjat röra på sig. Man har ju en president som är Iran nära som valdes in mot USAs vilja. Och vi har liksom den amerikanska basen, ambassaden i Bagdad har blivit träffad flera gånger. Bland annat ett av den CRAM-system har blivit utslagna på taket. Det är liksom, det händer små attacker, men det har liksom inte blåsat upp riktigt. Eftersom att om det blåser upp så riskerar ju det att liksom kasta in Irak i ett nytt inbördeskrig. Även Ansar Allah, alltså Houthi, har ju varit ganska passiva. ändå under den här. Så Hezbollah är de som har agerat, men både Ansar Allah, de iransknära miliserna i PMU och PMF har ju agerat, men det är liksom fortfarande som att de inte riktigt kör sin fulla potential. Och det kanske är för att de vill avvakta och se vad utfallet av detta, eller är det för att de är nästa eskaleringssteg liksom. Mm.
Det är också närmare till Israel, så de kan ju panga.
Men Trump har ju då tydligen och fan inte hade hängt med på att det här skulle kunna hända med sundet.
Vilket vi då hade spanat ut för ett halvår sedan.
Ja, ni och många, många, också Iran ni, har sagt.
Iran hade ju
det här nu. Kommer vi göra.
Nej, eller så var Iran, har Iran lyssnat.
Det är möjligt. Och Trump har då nu försökt lösa det här genom att säga att alla andra länder i typ NATO så borde komma och hjälpa till och säkra.
Som i Afghanistan. Sundet, ja. Och som i Irak.
Men det är ändå...
Danmark var så, ja, vänta, nej, de håller på med Grönland. Just det, vi får inte vara med. Vi borde inte vara med den här gången. Men det låter ju så bra. Vi skickade ju en ubåt till Irakkriget.
Men det är ändå som att det har varit mindre entusiasm än vad det brukar vara i de här situationerna. Det är inget annat land typ som
nej,
har sagt.
Han är mäktigt besviken av Fittbritannien som är, men ni ställer ju alltid upp. Ni var ju Labour förra gången också. Varför vill ni inte vara med den här gången?
Ett land på dekis på alla sätt. Jag tror inte de hade kunnat liksom.
Men sen så kommer det någon rubrik nu om att Macron säger att Frankrike kan vara med. Och då blir man ju lite så, Frankrike har väl ändå utmålat sig som liksom Europas röst och så, nej till de dumma amerikanska krigen och sådana saker.
Ja, och de Freedom Fries och så vidare, de hoppar ju faktiskt förra vändan också. Då visar det sig att det är så att Trump har varit ute och sagt att Frankrike, de vill hjälpa till. Tänker man, okej, okay, som du säger, plot twist, konstigt, vad håller Macron på med? Det är ändå väl någon typ av val i Frankrike nu och sånt, kanske, I don't know. Då visade det sig att han alltså har sagt nästan det motsatta, alltså att han har varit, ett, vi kommer inte hjälpa till och liksom säkra Hormuzsundet under en pågående konflikt. Det måste ha tagit slut först. Två, vi kan tänka oss att sätta ihop en koalition som gör detta. Tre, i den får USA inte vara en del. Så det är ju snarare, känner jag, att det är att Macron gör liksom Frankrikes vanliga spel. Alltså var så, vi är typ lika mäktiga som USA. vi är nästan lika mäktiga som USA. Och vi tänker att vi kanske också skulle kunna göra sådana USA-grejer.
Vi leder en koalition som öppnar upp olika farleder.
Libertär koalition! Eller någonting. Så tänker de så liksom. Så blir Trump så, okej, de ska sätta en koalition. En koalition betyder ju en organisation, om man slår upp det i dictionary, liksom, det är en organisation som USA leder när vi begår mörda folk söder om ekvator. Då måste ju vi vara en självklar plats. Han läste antagligen bara koalition, Frankrike, Hormuzsundet.
Är inte grejen med honom också att han gillar Macron? Alltså personligen. Och att det är liksom en slitning för att de kommer så dåligt överens. Men Donald Trump gillar honom för att han är så ung, relativt poppis och snygg.
Han är ingen av de sakerna här.
Kanske. Jo, men yngre. Alltså i en amerikansk kontext.
Han ser väl okej ut. Ja. För att vara också, alltså, framförallt en amerikansk kontext. Och en president som inte är 104 år gammal.
Ja. Men jag tror att det har varit en grej liksom, länge. Att han många gånger har varit så, ja, men jag gillar ju honom väldigt mycket personligen.
Man kan ju tänka sig också att Trump liksom gillar Europa som amerikaner gillar Europa. Liksom.
Sitta på sitt Hilton-hotell och titta ut över Paris.
Ja, men att tänka så, de har klass.
Disneyland Paris.
Exakt. De har klass. Ja. De har kultur. Mm. Och så tänker de det och så är det som att de inte förstår.
Men också för att citera Epstein-filerna. Paris is for infidelity.
Just det. Det är liksom, jag vet inte, man letar ju alltid efter den revolution in military affairs, så att liksom tekniken ska ha överförts. Så det har ju funnits många spekulationer kopplat till hur då cloud, eller liksom hur de här
cloud AI.
Ja, hur AI har använts då i det här kriget. Och det finns väl stora tecken på det, bland annat då det här fruktansvärda attacken mot den här grundskolan. Att det är liksom en AI-genererad miss.
Eller? För det man pratar, när man pratar om AI så pratar man ju om massa olika saker. Men jag tänker att den nya grejen verkar ju vara att de har använt sig av storskaliga språkmodeller.
Ja, vilket ju är, det är ju det folk menar. Ja, men, avsnitt om det. De har ju inte använt någon sann AI.
Nej, men så det finns ju...
det inte finns.
Ja, men det finns ju de här israeliska systemen som ändå är lite mer raffinerade, som är liksom maskininlärning kring massa andra typer av data som inte bara är spotta ord maskiner. Nej, liksom.
Absolut.
Som jag tänker, det är lite det, men nu har de ju tillämpat en storskalig språkmodell. Det vet man, men man fattar, ingen vet riktigt hur det har gått till eller till varför.
Nej, och EAGC har ju också reagerat på detta. Alltså, de har ju attackerat bland Amazons liksom web services i Förenade Arabemiraten. Man har ett datacenter i Bahrain har blivit attackerat. Och att EAGC ska väl då ha sagt typ...
De här jävla klonkerserna ska inte få.
To identify the role of these centers in supporting the enemy's military intelligence activities. Liksom, mm. Man ser helt enkelt liksom datacenter och AI som ett vapen i kriget som också så kinetiskt ska attackeras. Liksom.
Mm. Men det finns ju ett fall av det här som är också ren spekulation. Men det skedde ju ett angrepp på någonting som på Google Maps heter Police Park i Teheran. Vad det heter på persiska, det vet jag inte. Troligen är det nog någonting närmare ordet polis eller något liknande. Alltså, ja.
Vi får spekulera lite. Ja.
Men det är spekulation på spekulation. Liksom. Men den heter Police Park på Google Maps på engelska. Det är, som bara är en helt vanlig park mitt ute i ingenstans. Alltså det är bara ett grönområde. Liksom. Det har gått ner en robot. Ingen har kommit till någon förklaring. Liksom. Det ligger inte så nära någonting. Men det var liksom strax efter att man uttalat sa att polisen är legitima mål och man angrepp på olika polisstationer. Liksom. Så då är gissningen så, okej, men det är ju bara att cloud-roboten har varit så, ja men det här är ett polismål. Det är polisens park eller något, jag vet inte. Ner med en robot där liksom. Det är liksom inte så farfetched.
Så då är det både att liksom IRGC på ett sätt har ju rätt i då att det är legitima militära mål eftersom de används av militären. Men å andra sidan så har de fel i då att de, vad du nu sa, supports military, för att de gör ju tvärtom då, att de försämrar arbetet.
Men det går ju verkligen att göra en så ganska intressant så counter-strategi som börjar byta namn på allt på Google Maps.
Det är liksom som bajsrondellen i Malmö.
Ja, exakt. Vi byter namn till
Israel.
Artilleriramp.
Where's daddy? Bomba Gaza-rondellen. Liksom. Israel bara, vad fan är det här? Krigsalmen så är det ledsen, det är något AI-system. Ja,
det var en hallucination.
Ja. Ja, man har ju det. Det är 15% av alla deras svar var det i någon rapport som kom ut nu. Så kommer alltid vara hallucinationer. Minst 50% kommer vara hallucinationer. Nej, men och det är väl ganska troligt att, och jag föreställer mig då att det har gått till så här. Man har bett då en AI att ta fram alla polisstationer eller alla polisbyggnader i Teheran. Mm. Mm. Och då har man ju fått en lista. Yeah. Och så har man ju en anställd som ska kolla att de är korrekta. Men han har ju Havanna-syndrom. Så det kan inte han göra.
Gluck, gluck, gluck.
Ja, och det är ju det han skyller på så sen. Varför bombade vi den här parken? Varför la vi en halv miljon dollar på att spränga i den här parken? Nej, ja, det här Havanna-syndromet. Det var som
det där ute i gymmet i Teherans bildanspark.
Ett strategiskt angrepp för att förhindra iraniernas muskeltillväxt. Hypotrofin. Och det finns ju liksom... Det ska man vara tydlig med att liksom, liknande misstag kan ju också ske av en rent mänsklig faktor.
Absolut.
Men just det här misstaget känns verkligen som ett AI-misstag. Liksom. Ja.
Alltså också som ett amerikanskt mänskligt misstag.
Fan vad stor den här polisstationen är! Fattar du det också?
Grön.
Den är grön! Fattar du hur mycket pengar de har? De har bara lagt pengar. Nej, det är absolut fullt möjligt att det är så. Och då tänker man, vad tror ni kommer hända nu? Liksom? Hur kommer det här utspela sig?
Alltså det,
är det här skottet i Sarajevo? Liksom?
Alltså, i kriget generellt? Inte med AI-systemen?
Ja, det är det då.
AI-systemen tror jag, det kommer bara få fortgå. För att jag tror att...
Too big to lose.
Nej, men också alltså, att det är så. Det o-woke-kriget, där spelar det ingen roll. Att man har en fel marginal på 50%. 50%
nej, poängen är inte att liksom vinna det här kriget konventionellt. Eller liksom så att på något sätt att folk i Iran ska vara så. Vi vill ha barbecue nu.
Nej, exakt. Så i det o-woke-kriget soda. Så är det kanske toppen att det är lite slumpmässigt. Alltså att det kanske till och med är bra att det är så. Men ni ska veta nu att om det står fel, om det står någonting konstigt på din Google Maps-nål hemma hos dig, då är du fucked.
Jag vet inte, jag vill ju säga så att jag tänker att det rimliga är att USA säger okej, det här blir lite fel, fuck detta, vi slutar bomba Iran och hoppas de öppnar sundet. Men jag tror verkligen att det är bara kommer bli att de blir bogged down i Iran ganska länge nu. Att det kommer fortgå länge och att de skickar...
Den här pingpongen kommer fortsätta.
Ja, du sa de skickar Tripoli dit nu, liksom, alltså amphibious assault ship. Då ska man väl göra en mark...
De här jävla 3000 gubbarna kan inte hålla någon...
Alltså, då inte säkert någon kustrems eller någonting just
det. Jag kan inte tänka... Alltså, om Piggy till Hegset får bestämma så alltså, Frans föreställer han med sig ny dagen D när de här 3000 mannen. Alltså, men EGS, ska vi ju bara ta så... EGS i sin helhet, då pratar vi liksom 100 000 soldater. Mm. Liksom. Den iranska reguljära armén, då pratar vi väl en... Nu gissar jag lite på siffrorna, men jag ska gissa mellan 60 000-80 000. Med alla andra liksom tilläggsmilitära strukturer så kommer de liksom... Vi pratar om flera 100 000. Ett brohive, eller liksom säkra en landremsa, när man inte kan säkra sina egna armébaser från ballistiska robotar och drönare. Alltså, då ska ju USA vara med på... Då kan vi börja prata om drönare. Alltså sådana first person view-drönare med Xbox-kontroller med sprängladdningar. Mm. Antagligen skickas ju de dit för att eventuellt kunna stärka upp liksom redan positioner i Gulfen, skulle jag gissa. Eller för att hota, för att vara så vi kanske behöver säkra någon punkt. Mm. Men alltså, ja.
Men Donald Trump har väl redan börjat kasta folk under bussen också. Alltså att han har börjat prata mycket om så. Ja, men vi gjorde ju det här för att de här tre killarna sa ju till mig att det här var jätteviktigt. Jag tror att det kanske var jätteviktigt, jag vet inte. Men det var de här killarna som sa det.
Och då säger han Benjamin Netanyahu.
Nej, men det är så Jared Kushner, Pete Hegseth, någon till. Liksom. Ja. Han psykopaten.
Vem tar de?
Han.
Är det ett annat ord för att han var intelligent?
Ja, nej.
Att de andra...
Steve Miller heter han så.
De har två kategorier, de psykopater och idioter.
Ja, exakt. Nej, men det var de tre.
Står och hoppas de glad och vinkade. Jag är en av psykopaterna.
De tre sa att det här var viktigt och jag litar på de killarna.
Så du är tillbaka till Johan Pris-spaningen, att det är alltså att allt så här Trump håller på med handlar om att han inte tittar på Tucker Carlson längre. Att Tucker Carlson inte är på Fox. Ja. Så att han bara vet inte om att det här är en dålig idé. Liksom.
Ja, lite så. Absolut. Så kan det vara. Han litar på lite fel folk också.
Ja, alltså, jag säger gänget liksom, som är. Ja, och man tänker väl att Pete Hegseth verkligen vill ha det här.
Ja, för han ser väl det som...
Krigsministern liksom. Ja, liksom. Han måste ha ett fett krig på sin krig. CV liksom under sin tid.
Och det får gärna heta Epic Fury. Ja. Mm. För han förstår inte att det är skittönt.
Nej, exakt.
För att han är amerikan. En fransk operation hade aldrig hetat det.
Den hade inte hetat Operation Kaffe, eller vad det nu var.
Hett kaffe!
Svart kaffe.
Svart kaffe.
Ja, du refererar ju här till att svenska kustbevakningen har tagit ett fartyg till igen, tillhörande den ryska skuggflottan.
Som det heter Kaffa.
Precis, och det heter Operation Svart kaffe. Jag tycker det är ett helt okej namn.
Ja, det tycker jag också.
Men det borde ju heta...
Och det tillhör inte alls Ryssland. Det tillhör den här lilla ögrippen utanför Madagaskar som heter...
Marshallö?
Nej.
Ja, men det är som ett sjukt övergrepp.
Oavsett borde ju operationen inte heta att hett kaffe, utan koka kaffe. För att det är det under vatten.
Ja,
när man blåser det. Så.
Men om, du har börjat på babysimmet, hör jag.
En ubåtsattack skulle få heta koka kaffe istället. Mm. Jag vill bara säga, Komorerna har väl ingen hamn som kan ta ett faktiskt fartyg då? Liksom, utan...
Nej. Jag är inte så bra på att spana kring vad olika krig och konflikter kommer resultera i världen. Men det känns väldigt mycket som USA på dekis snarare än något annat. Mycket, mycket mer än något annat känns som kommer få ganska lite betydelse. Men den betydelse det kommer få är att så folk vill ha mindre med USA att göra. Även i Gulfstaterna tror jag att det är fruktansvärt impopulärt.
Men själv då, Martin?
Ja, men jag tror att det kommer fizzle out. Och att Trump kommer att deklarera en seger. Och sen så kommer det vara skitkonstigt. Och vad som händer i Iran sen är ju svårt att spekulera om. Mm. Men med största sannolikhet jag skulle våga gissa att det som kommer hända är att Iran militariseras ännu mer. Det sliter sig ännu mer. Och de övergrepp som iranska staten gör mot sin befolkning. Och att kurderna kommer få smaka riktigt ordentligt när det här är färdigt liksom, för det är alltid så, det är de på alltid.
Och vad kommer hända med sundet?
De kommer inte minera det, det kommer då liksom öppnas upp och det kommer vara, men det kommer vara skakigt för att det kommer vara så, alltså, det här, eftersom att det kommer inte komma ett definitivt slut på det här, utan det kommer vara liksom att bombningarna upphör när det börjar bli för dyrt. Så kommer det också vara lite så, är det säkert när drar detta igång igen? Vilket då förändrar till exempel då hela turistnäringen i Gulfstaterna, där det är så, hur kul är det att åka dit? Alltså, och hur lång tid framöver kommer det fortsätta vara instabilt? Liksom? Mm. Och där, om det inte gör det, då tror jag väl mer på att Irak kommer, alltså att i så fall en kollaps vid en viss punkt av Irans regim på det sättet att liksom den inte kan upprätthålla sina funktioner. Och det kommer ju skapa en chockvåg, och den chockvågen, den kan ju ha globala följdeffekter liksom, ifall Iran imploderar. Bara för, tänker jag, flyktingströmmarna det kommer att innebära. Men vi behöver avsluta, och då tänker jag att jag vill ge er ett franskt operationsnamn. Operation Satanique. Oj. Så operation Satan. Vad tror ni operation Satan var för operation?
Alltså det är...
ni får ju väldigt brett här. Alltså jag tänker att ni kommer få rätt på väldigt liksom generella. Och...
det kan ju antingen
vill ni ha
vara
ett årtionde?
Ja.
Så bara för att få en fingervisning. Liksom. Men det här är 80-tal.
Det kan antingen vara något jättestort eller något jättelitet. Om det är något jättelitet så är det ännu fetare.
Det är ganska litet. Det är litet. Bull i Västafrika liksom. Det...
Västafrika, nej. Bull, ja.
Nordafrika, eller är det någonting i Libyen?
Nej, det är faktiskt på andra sidan jorden. Jag kan smala ner det.
Är det Sydostasien då någonstans?
Det är Sydostasien någonstans. Vi smalar ner det lite nu. Det är 80-tal. Suriname,
vad är det? Vet det är ett... Papua.
Nya Guinea.
Nej, jag ger upp.
Det är 80-tal, det är litet. Namnet är ganska... korrekt, alltså man fattar. Och även om det är en militär operation så skulle jag säga att det är en specialförbandsoperation med relativt få döda. Jag tror att det är en person som dör.
Fan är de inne och håller på med?
Och operationsnamnet är väldigt bra, alltså det är väldigt träffande.
Nej, inte Mosambik, bara rent rim.
Nya Zeeland.
Okej.
Okay. Port Auckland, nu borde ni ta det här alltså.
Är det Rainbow Warrior?
Det är Rainbow Warrior. Där de sänker... Du känner du till?
Nej,
alltså, de sänker helt enkelt Greenpeace-båt Rainbow Warrior för att den stör kärnvapentester. Franska kärnvapentester. Och det här är ju en enorm liksom, politisk, diplomatisk kris som det utlöser. De här franska agenterna blir gripna av Nya Zeelands polis. För de har då sprängt den här båten. Franska försvarsministern avgår. Alltså det är liksom... Men det är ju också helt supervidrigt. Liksom.
Ja.
Och det är då Operation Satan. Det får man ju ge dem liksom. Fett. Att det är så här.
Ja. Hade kunnat vara Operation Sauron. För att vara ännu mer Nya Zeeland. Fast det hade också varit 20 år för tidigt.
För, till skillnad då från Woke så hade då Frankrikes kulturplanering räknat ut.
Ja, exakt. Att de fattar, den här ön ser för mycket ut som Middle Earth.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på olika sociala medier. Man kan följa mig på Blue Sky, där jag framförallt skriver. Martin Hansson heter jag. Där.
Jag heter Kalle. Jag var tidig på Blue Sky, om vi säger så.
Lite mer än Andersson.
Man kan följa oss på Facebook, heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rörelse. Patreons.
Så lovar vi att bara släppa Patreon-material igen.
Svan, filmen till
exempel. Jag ska klippa ihop en livepod för det.
Hej då!
Hej då!
Hej hej!
What the fuck is going on?
Yeah.